Herre, var med oss idag, för utan dig kan vi inte göra mycket. Amen. Finns inte någon bok i Bibeln som talar så mycket om att känna Gud och hans son som Johannes evangeliet. Redan i första kapitlet står Johannes döparen och säger: mitt ibland er står en som ni inte känner. Tänk när Gud skickar hit sin son, så la inte människor märke till honom och förstod inte vem han var. Några kapitel senare säger Jesus till Jerusalems invånare: ja, ni vet vem jag är och varför jag kommer. Men det finns en som har sänt mig, och honom känner inte ni. Några kapitel senare säger han till sin lärjunge Filippos med viss förvåning: så länge har jag varit tillsammans med er och du känner inte mig, Filippos. När jag var lite yngre än vad jag är idag, så hade jag en favoritvers i Bibeln från Filipperbrevet. 3:10. Jag vill lära känna Kristus och den kraft som väckte upp honom från de döda. Dela hans lidande, blir lik honom genom en död som hans. Här har vi förklaringen till att Paulus avstod från sin plats i stora rådet, den som var vikt för honom. Hans karriär låg vidöppen för honom. Han hade fått de judiska ledarnas förtroende och fullmakt att jaga alla lärjungarna till Jesus från Nasaret, sätta fast dem och få dem i fängelse. Men han gav upp den här möjligheten till världslig framgång och karriär, makt och inflytande, för att han istället ville vinna Kristus och lära känna honom. För plötsligt gick det upp för honom år 32 att Jesus från Nasaret var den dyrbara pärlan, skatten som var värd att offra allt för att vinna och äga. Allt annat i världen räknade Paulus som skräp och sopor mot att vinna Kristus. Det här ordvalet han har, jag vill lära känna honom, är synnerligen intressant. För han vill lära känna Jesus på ett nära och personligt sätt. Inte bara ha en massa faktakunskap om honom, utan få den här personliga relationen och närheten. Det är stor skillnad på att känna till något om en människa och känna personen. Vi känner ju många människor som vi tror att vi känner. Vi känner bara till en del om dem, men vi känner egentligen inte dem. Ta kungafamiljen som ett exempel. Läser man våra damtidningar och dagspressen också, så kan man bli väldigt uppdaterad om dem. Man vet allt om kungen och drottningen, var de befinner sig och vilka besök i olika länder de har planerat. Vi vet vad de gjorde i veckan, de var i Hässleholm, drottningen i alla fall. Vi vet vad de ska göra imorgon. Man vet när kungen har sin födelsedag och när drottningen har sin namnsdag. För det vet ni väl, när kungen har sin födelsedag? Ingen enda. Jo, 30 april. Jag har en granne som är född samma dag som kungen. Och jag har alltid funderat över hur känns det att vara född på samma dag som en kändis? Och så jämför man. Kungarna hyllas ju av 2000 personer uppe på slottet, med vaktavlösning och marscher från arméns musikkår, marinens musikkår, och en salut från Skeppsholmen, 21 skott. Det får inte vanliga svenskar vara med. Men för ett tag sedan fyllde min granne år, den 30 april. Jag hämtade trumpeten och ställde mig på trädgårdsbordet och riktade trumpeten mot uteplatsen där min granne satt och njöt av sin födelsedag. Så spelade jag en fanfar och så tog vi fram sången och min fru stämde in med hög stämma. Vad är det för en dag idag? Är det en vanlig dag? Nej, det är ingen vanlig dag. Och så med ännu högre stämma sjöng vi: för det är kungens födelsedag. Och efter ett litet tag så kom ju min granne över till oss och tackade för blåsningen. För han är inte så känd som kungen. Och han är inte heller lika känd som kronprinsessan Victoria, prins Daniel och lilla Estelle. Det finns mycket som är allmänt känt om kungafamiljen. Och vi känner till mycket om dem, men vi känner inte dem egentligen. Vi är inte personligt bekanta med dem. Men den inre kretsen, den nära familjen kring Carl Gustav, de känner inte bara till allt om honom. De känner honom nära och personligt. Alla personer som lever i det här offentliga rummet, som lever i strålkastarljuset, de har ett offentligt liv och ett privat liv. Tusentals människor känner till vad våra regeringsföreträdare gör. Vad de tycker och tänker, vilka politiska åsikter de har. Allt de har sagt och gjort granskas. Men de har inte mött dem personligt, öga mot öga. Man vet allt om deras karaktär, deras åsikter. Och deras övertramp också. Men det är en himmelsvid skillnad på vad mannen på gatan vet om dem. Och vad den närmaste familjen vet. I familjen så känner man den offentliga personen på ett helt annat sätt. Nära och personligt. Mannen på gatan känner kanske igen ansiktet från tv-rutan. Men inte personligt bekant med den kände personen. Det var den här nära och personliga relationen som Paulus sökte. Han ville känna Jesus nära och personligt. Han var inte nöjd bara med att känna till en massa fakta om Jesus från Nazaret. I vilken skola han hade gått. Vad hans lärare hette. Vid vems fötter han satt och studerade. Vad hans syskon hette. Hur gammal han var när han lämnade hemmet och blev sån här kringvandrande lekmannapredikant. Hur gammal hans styvfar Josef var när han dog. Det var inte tillräckligt för Paulus. Han kände säkert till svaren på en hel del av de här frågorna. Men inga av de här yttre förhållanden var tillräckliga för honom. För han ville lära känna Jesus personligt. Inte bara den historiska personen. Utan få en personlig relation till honom i sitt eget inre liv. Och det är lika sant idag. Vi måste också försöka få den här personliga nära relationen. Det betyder inte att det är oviktigt med den historiska kunskapen. Många av oss börjar vår vandring genom att läsa evangeliernas skildring om Jesus från Nazaret. Bli intresserad av faktaförhållanden om honom. Och lär känna allt det här. Men upptäcker plötsligt att det handlar inte i första hand om den historiska Jesus från Nazaret. Det handlar om en person som lever här. Och nu. Och som vi idag kan lära känna. Och få personlig kontakt med. Det är viktigt att vi inser skillnaden på att känna och känna till. I Sverige finns det massor av människor som vet. Att det finns en person som har levt för 2000 år sedan. Som hette Jesus från Nazaret. Men en stor del av de här är inte personliga kristna. Har inte den här nära relationen. För man blir inte omvänd och född på nytt genom en person som levde i det förflutna. Man måste lära känna en person som lever här och nu och som du kan få kontakt med. Jag ska ta 3 olika nivåer på känna och känna till genom mitt eget liv. Jag tror jag är den nu levande person som känner till allra mest om min farfars far. Jag känner inte honom. Jag har aldrig mött honom. Men jag har sett honom på foto. Och jag sysslar med släktforskning. Så jag vet en del fakta om honom. Jag vet att han emigrerade till Amerika 1882 i april. Att han lämnade sina 2 minderåriga barn kvar i Halmstad hos svärföräldrarna. För hans fru hade dött 1 år tidigare. Att han reste ner till Köpenhamn, tog båten därifrån över till Hartland i USA. Jag vet att han några år senare bytte namn från Svensson till Bergman. Sen är det stopp. Jag vet inte någonting mer om honom. Fast jag har försökt i åratal. Då vet jag betydligt mer om min farfar. Han bodde 100 meter från mitt barndomshem. Jag gick ärende åt honom ibland. Träffade honom i en snickarverkstad. Han satt och ramade in tavlor på äldre dag åt kunder. Jag kunde sitta i trädgården framför hans hus och där berättade han om saker och ting han hade varit med i sitt liv. Men allra bäst kände jag till min egen far. Kände, får jag säga, för han dog 1972. Det var han och mamma som uppfostrade mig. Som gav mig en trygg barndom. Som bekostade mina studier. Som uppmuntrade mig till att börja spela trumpet och fiol. Det där med fiol var kanske inte lika populärt hos mig. Och det var han som lät mig följa med på resan till Israel 1970. Det var han som älskade att gå på gudstjänst. Det var mån om att ta med alla barnen dit också. Men jag kommer också ihåg de sista åren. När han fick cancer. När han med sorg konstaterade att han fick lämna den här jorden alldeles för tidigt. 59 år gammal. Jag kan säga att jag kände honom. Andra människor kände till honom. Men jag kände honom på ett nära och personligt sätt. Och jag kände både hans ovanor och hans vanor. Paulus skrev att han ville lära känna Kristus. Som om det var någon som hörde framtiden till. Ja, men han skrev ju det här brevet år 60. Och han hade känt honom sedan år 32 när han blev omvänd. Hur är det möjligt? I nära 30 år hade han lärt känna Kristus. Och ändå skriver han, jag vill lära känna honom. Då, år 32... kände han till en del fakta om honom. När han skrev sitt brev till de kristna i Filippi. Sen ändrades hans förhållande till Jesus från Nasaret. Han lärde känna honom mer och mer. Genom dagliga upplevelser och erfarenheter. Och när han gick där på Damaskusvägen och fick ett möte med ett ljussken. Och hörde en röst i ljusskenet. Jag är Jesus, den som du förföljer. Då förstod han att det var ingen död religionsstiftare. Det var en levande person som han bekämpade. Och han la ner stridsyxan och tog emot Jesus som sin herre. Och han skrev i sitt brev också. Det behagade Gud att uppenbara sin son för mig. Och så skrev han. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Har ni också frågat det? Lever Kristus i mig? Syns det på ditt och mitt liv att han lever i oss? Märks det på våra vägval i livet att han lever i oss? Finns det plats för honom i våra liv? Han hade känt honom i 30 år och ändå ville han lära känna honom. Det här är en process som pågår. Att lära känna Kristus tar tid. Det är helt enkelt inte mätbart, hans egenskaper, för oss människor. Höjden och bredden och djupet är oändliga. Hans kärlek och viset är som en hel ocean. Och vi får ta in droppe för droppe. Paulus skrev också att han ville känna kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande. Ja, när han blev omvänd, då mötte han för första gången uppståndelsekraften genom den uppståndne själv. Innan hade han trott att Jesus var en brottsling, en villolärare som spikades upp på korset för att han var på fel väg. För honom var det en absolut förbjuden tanke, en hädelse att påstå att Jesus var Messias, Guds son. Den som Israels folk hade väntat på i århundraden. Han kunde inte tänka tanken för han hade mött honom där i ljusskenet. Det här som Jesus har gjort för oss. Han levde ett liv som Guds son, visade oss människor vem Gud var. Han led, dog och uppstod för oss. Det är saker som han har gjort för oss. Men den här versen visar lite på att vi kan också göra något för honom. Vi kan dela hans lidande och död. Och de känslor han har för människor som är på väg att gå förlorade. Paulus pratar om att vi ska bära Kristi kors. Tömma hans bägare. Döpas med hans dop. Det är lite det här med att känna som han kände. Det handlar om det djupa, andliga, inre livet. Att göra den dagliga vandringen tillsammans med Kristus. Vi vet ju alla om man delar något med någon annan. Då uppstår den här nära, förtroliga relationen. Den som bara riktiga vänner kan känna. Förr i världen beklagar man när människor hade fått sorg och sa, jag beklagar din sorg. Idag vet vi att vi ska säga, jag deltar i din sorg. Utåt sett kan vi gå med högt huvud. Med ett påklistrat leende. Utan att människor vet att vi bär på en sorg inombords. Det finns några stycken som vet om det. Den nära inre kretsen. Våra vänner, vår familj. De har vi öppnat vårt hjärta för att berätta att vi bär på en sorg. Men kunskapen om detta, att vi har delat det med någon annan, det är beviset på den här förtroliga relationen. Att man delar det svåra med någon. Det är just en sån relation vi kan ha med Jesus från Nasaret. Vi deltar i hans känslor. Och vi gör gemensam sak med honom. Vi delar hans sorg och hans glädje. Hans glädje blir vår glädje. Hans sorg blir vår sorg. Och vi gråter med honom över Jerusalems invånare som inte ville omvända sig. Och vi försöker sätta oss in i hans lidande och i hans ångest i Getsemane. Och vi dör med honom på korset. Ni kommer väl ihåg den gamla negospelkörelsen som låter, var du där när man korsfäste min herre? Var du där när man spikade upp honom på korset? Paulus hade den här önskan inom sig att han ville dela Kristi lidande och död. Hur gick det då? Ja, för sin tros skull fick han verkligen vara med om mycket, Paulus. Han berättade i andra Korintherbrevet. Jag har suttit i fängelse mer än de flesta. Jag har blivit slagen otaliga gånger. Jag har stått ansikte mot ansikte med döden mer än en gång. 5 gånger har jag piskats med spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Jag har varit törstig. Jag har upplevt smärta. Haft sömnlösa nätter. Jag har varit hungrig och fått gå utan mat. Han fick verkligen lida för sin troskull. Han fick dela Kristi lidande. Kung David skrev i Psaltaren. Som gjort den längta till bäckens vatten. Så längtar jag till dig, o Gud. Jag törstar efter Gud, den levande guden. Tänk att längtan efter Gud kan bli som törst efter vatten. Och då är det verkligen Gud vi längtar efter. Och inte allt det andra, utan Gud den levande som gör skillnad mellan liv och död. Han som griper in och finns på riktigt. Inte den där som man talar om, utan den levande som jag kan lära känna på riktigt. Han som vill släcka vår törst. Han som säger, jag älskar dig. Vad du än gör och vem du än är, så är jag alltid på din sida. Och jag vill lära känna dig. Jag vill att du ska lära känna mig. Är det närhet eller är det distans som utmärker vårt förhållande till Jesus från Nazaret? Ni vet ju, i trafiken är det så noga att vi ska hålla avståndet. Inte för nära de som ligger framför. Men när det gäller relationen till Jesus är det precis tvärtom. Så nära som möjligt. Tätt bakom. Ligger vi honom tätt i hälarna. Eva Spångberg berättade en i sina böcker, ett kapitel, om att man förr i världen använde ett ord om de som var inte helt normalbegåvade. Så sa man lite försiktigt, istället för att säga det rakt ut, att de var lite bakom. Och så säger Eva, men vi ska inte bara vara lite bakom, vi ska helt bakom honom ska vi vara. För när han säger, följ mig, så ska vi ligga tätt bakom honom i fotspåren. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad Kristina von Duvemåla säger i Vilhelm Mobergs romanserie om utvandrarna. Så säger hon när hon utkämpar sin kamp om Guds tron. Vad skulle hon ta sig till om inte Gud fanns? Vem skulle hon förtrösta på? Och vem skulle hjälpa henne? Och vem skulle bevara henne i alla faror? Och vem skulle hon till sist gå till efter döden? Om inte han fanns där och tog emot henne. Till slut ropade hon ut i nattens mörker sin bön. Du måste finnas till. Jag kan inte uthärda mitt liv utan dig. För Kristina var Gud den viktigaste i livet. Är han det? För dig och mig också. Amen. Herre, vi ber att vi ska förstå hur viktigt det är att lära känna dig. Att du är den viktigaste. Det är inte makt och karriär, utan det är närheten till dig som betyder något. Amen.